Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Ja, här har du en av naturvårdarna på Gymninge gård dit vi har tagit oss idag. Naturlyckas Ola Jennersten och jag Lisa Tallroth. Det här är det femte avsnittet och vi är in till sjön Tysslingen väster om Örebro. Och det var just de igenvuxna strandängarna vid Tysslingen där färre och färre fåglar slog sig ner som blev starten för en ny verksamhet på gården. Betande kor som också ger naturbeteskött. Och det är Torbjörn vi ska träffa idag och det är förstås inte fel att kalla honom köttbonde, men själv gillar han att säga naturvårdsentreprenör. Och Ola, som den insektsforskare han i botten är, han älskar förstås att studera saker på väldigt nära håll. Så nu bär det av in i hagen.
Ola hittar bidrar.
Vad fint det är med septemberdimman när den ligger så här lite lätt över ängarna. Här ute på Gymninge gård där vi har fått komma för att hälsa på hos dig, Torbjörn Eriksson. Mm. Och varför är vi här idag, Ola?
Vi är här för att titta på det markslag som är kanske artrikast av allting vi har i Sverige. Vi ska titta på naturbetesmarker. Och det är ett lustigt ord. Men det är precis vad det låter som. Det är alltså betesmarker som är orört. Det är inte kultiverat, det är inte plöjt och inte gödslat. Utan det är naturliga gräsmarker. Det kan också vara skog, alvar eller som här, strandängar runt omkring. Ja, ursäkta, den fantastiska sjön Tysslingen som är känd som Svansjön. Och svanarna kommer ju hit för att de här tjejerna som går här ute håller ordning på sjön så att den blir perfekt för fåglarna.
Och tjejerna i fråga, det är korna vi har här framför oss. Dina och det är du och din bror Stefan.
Exakt.
Som driver den här gården ihop. Ja. Och precis här där vi står i det här landskapet, beskriv hur det ser ut nu, för sen ska vi minnas hur det såg ut för en 30 år sedan.
Ja, nu är det ju väldigt öppet. Man ser inte träd, enstaka solitärträd, utan de står i grupper då. Tidigare var det väldigt mycket sly och vide. Bladvassen har liksom jobbat sig in, så det fanns inga gräsmarker, utan det var djungel kan man väl säga i det här området. Och det gick ganska fort. Nu väl släppte hit djur, så efter något år eller två så åt djuren upp den här vassen och trycker tillbaka den då ut mot sjön.
När vassen trycks tillbaka då blir det en vattenbord på utsidan av sjön, alltså utsidan av den vass som finns kvar där ute. Jag brukar kalla den blåa borden. Och det är grunt ett par decimeter. Det är när solen står på blir det varmt, det blir näringsrikt. Massvis med insekter. Så det blir en kläckfabrik för insekter och fiskar. Och samtidigt då en matrestaurang för fåglar. Så att stora mängder med vadare går där och pickar, änder och letar mat. Så det är liksom den här blåa borden som de här slättsjöarna är berömda. Alltså de riktigt fina fågelslättsjöarna är berömda för. Och då krävs det någon då som ser till att den här borden håller sig uppe. Annars växer den igen som Torbjörn berättar. Så att det är det här samspelet mellan Torbjörn, Stefan och tjejerna här ute som gör det här fina området för fåglar.
Nu har ju du växt upp här på gården, Torbjörn. Men när det var dags för dig och din bror Stefan att ta över, det är nu 30 år sedan. Hur tänkte ni då?
Vi kände väl att det här med spannmålsodling som hade pågått sedan mitten på 50-talet, det var liksom ingenting vi ville satsa på. Vi ville pröva en annan väg och I samma veva så hade vi ett stort restaureringsprojekt i Tysslingen och där behövde man djurhållare till de här markerna som fixade fram. Så att vi skaffade djur, vi byggde byggnader och vi arrenderade upp åkermark för att kunna producera vinterfoder då. Och det håller vi på med ungefär i 10 år, byggde upp besättningen till den storleken som är idag, som passar oss arbetsbelastningsmässigt tror jag. Ganska bra.
Här tittar vi ut över 30.
Här är det
30,
ungefär nej. 30 vuxna och ja, ungefär lika mycket kalvar då, som är. Men vi har en vinterstam på ungefär 400 individer varje vinter. Det vi har plats för.
Men då säljer ni, sa du till mig, ni behåller inte alla dessa?
Nej, utan vi säljer ju av alla handjur och då är de kastrerade och ungefär vid 6 månaders ålder. Så behåller vi de flesta kvigorna. De ska bli kor.
Men alla dina djur går ute på naturbetesmark?
Alla djur går ut från i början på maj, slutet på april, början på, då börjar vi släppa ut. Och sen beror det lite på året när vi kan släppa ut. För Tysslingen är ju en översvämningssjö. Och i år hade vi jättesena betesläpp. Vi hade stora blötperioder under maj då, med skyfall som trasslade lite så. Sen går ju djuren ute ungefär till slutet på oktober. Så att vi har en 7-8 veckor kvar på våran period här. Och det är nu de gör som mest nytta för det här vi Ola pratade om. Att fixa till de här blåa borden. Det är liksom nu när gräset slutar växa som de betar rent i betesmarkerna. Där det inte är någon tillväxt då. Så att den viktigaste tiden är nu. De har ju hållit den här ytorna gröna då hela sommaren genom att successivt beta upp återväxten. Men nu slutar ju återväxten utan nu knäcker man det sista. De här veckorna.
Men nu är det många saker i luften här, Ola. För du och jag är ju mest intresserad av biologisk mångfald i den här podden. Och det hör jag ju att du också är, Torbjörn. Men du ska ju också leva och driva jordbruk och kunna försörja dig och din familj och din bror också på det här jordbruket. Så det var ju inte bara för att rädda Tysslingens antal som ni har satt igång det här. Hur går det ihop att leva på det här?
Precis. Det funkar att göra det idag och det är mycket beroende då på, eller det avgörande är att vi får extra stöd till de här markerna. För att det här är marker som kostar jättemycket att sköta i både djuren är dyra och det är liksom vinterfodret ska ju produceras någonstans. Och det kostar. Och sen ska vi ha lön också. Så att... Men det funkar tack vare de här stöden. Men det gjorde det ju inte innan vi hade det här. Och då såg vi hur det gick på 80-talet när man planterade skog överallt. Och alla de här skyltarna efter vägarna att bevara öppna landskapet och sånt. Det ser vi ju inte längre idag. Vi har ju på något sätt lyckats med det vi har gjort under några år. Och det hoppas vi att vi kan fortsätta med.
För det är ju ett öppet landskap vi står i nu, eller hur Ola? Och du återkommer hela tiden till hur mycket du älskar naturbetesmark. Det är din favorit.
Ja, det är. Vi är ju i en period som är väldigt dramatisk. Vi ser nedgångar på globalt framförallt. Vi ser insekter försvinner, pollinerare försvinner. Det är på många sätt en rätt så besvärlig tid just nu. Hoten mot biologisk mångfald är stora. Och det är enskilt... enklaste och bästa man kan göra det är ju att få ut djur på naturbete. För just den naturbetesmarken, den här störningen som mulen och klövarna gör mot marken gör att väldigt många arter och växter kan samexistera. Så att de här markerna är extremt artrika. Och ännu mer om vi kommer upp i en hage på lite torrare marker, då kan det vara otroligt, 20, 30, 40 arter per kvadratmeter. Det är liksom, det hittar vi ingen annanstans egentligen. Så att, och i och med att det är mycket växter så blir det mycket insekter och då blir det mycket fåglar. Så det här är en motor för en stor del av den biologiska mångfalden vi har i Sverige.
Men tänker nu när jag står och tittar ut här över den här betesmarken så kan jag inte avgöra hur mycket det skulle vara.
Nej,
vad ser jag egentligen?
Våtmarkerna är inte lika artrika som de torrare markerna som vi ska besöka lite senare.
Alla de här fina djuren som vi tittar på, apropå arter, vad är det för sorts djur du har för naturbeteskött?
Det här är ju då en lättare köttraser då. De är ju lite bättre foderomvandlade säger man ju då. De livnär sig på lite sämre foder och de är lämpade för betesdrift. Och det är ju då, det här är Hereford. Det är då en rödvit kanske för några år sedan var den absolut vanligaste betesdjuret i Sverige. Sen har vi lite svart i några här också. Det beror på att deras pappa var en Angus, en tjur.
Så det är en mix då av Hereford
och Angus? Och det är just mixen där som vi tycker är det optimala djuret för våran del. Det är de som funkar bäst på de här lite gungiga, blöta markerna. Där djuren är bra om de är lite lättare. Då lår de ut i vassarna liksom, där det är lite jobbigare att gå.
Och tanken är ju att när de har gjort sitt jobb här på naturbetesmarkerna, då ska de ju bli kött. Det är ju det som är inkomsten så att säga från de här djuren.
Det är en del av inkomsten. Men den står ungefär för en fjärdedel av vår omsättning. Det är slakt- och livdjursförsäljning då. Medans övriga ersättningar då från gårdstöd och annat, det är 75% ungefär. Men vi är ju extrema i det läget och vi har kanske 30-40 sådana här företag i Sverige som är så extrema.
Du kallar dig för naturvårdsföretag.
Naturvårdsentreprenör kallar jag mig.
Det är tjusigt.
Ja, ja.
Så bara för att påminna oss lite om alternativet. De flesta kor har alltså inte varit ute och betat i hagar innan de blev färs och biff. De stora köttproducenterna i Sverige har sina djur stående i stall där de äter foder. Och berätta lite om skillnaderna här, Torbjörn.
De här djuren lever längre jämfört med ett djur då som växer snabbare och aldrig kommer ut. De här gör ju av med energi när de går på de här markerna och söker föda. Det gör inte ett djur som står i stall. De lever upp till ett år längre, de här, innan de är färdiga. Men på köpet får vi ett mycket bättre kött som smakar mer. Så att där har vi in en liten extra intäkt på det.
Vi pratade om det, Ola, det där. Hur mycket bryr sig folk om köttkvaliteten egentligen? För ni har ju du har ju tidigare jobbat på Världsnaturfonden och ni har ju drivit ett projekt just att få konsumenter och handlare och alla att begripa att det finns lite olika slags kött här och att just naturbetesköttet har lite andra kvaliteter än det här massproducerade.
Just det, det är ju det som är liksom nödvändiga för att vi ska kunna ta hand om de här markerna. Och den kombinationen då, man får alltså ett tilläggsvärde, brukar vi prata om. Den här fina naturen som vi ser här ute, fåglarna här, blommorna och insekterna, det är ett tilläggsvärde till köttet, så att när du köper den typen av kött så köper du också i paketet så att säga blomdoft och fjärilsfladder. Och tillsammans då med att köttkvaliteten, och det tror jag alla som håller på med kött håller med om, att det är en fantastisk kvalitet. Och vi brukar ju säga då att man ska äta mindre kött av olika skäl, men bättre. Och det här är då det bättre köttet man ska fråga efter. För att då gör man inte bara smaklökarna en tjänst utan även då den här fantastiska naturen som annars kommer att dippa.
Men då bör man ju undra här, varför inte allt kött, naturbeteskött? Det låter ju som det bara är win-win.
Det var det en gång i tiden. Fram till 60-70-talet så hade vi bara naturbeteskött. Alla djur var ute och beta. Men sen började man att inte släppa ut handjuren och ge dem spannmål. Det var en snabb väg till framgång. Så att mycket av det köttet som säljs i butikerna idag är ju inte naturbeteskött. Utan det är ju kött som inte har varit ute och betat.
Ett av problemen är just den här nedgången i areal när det gäller naturbetesmarker. Det kanske fanns 2 miljoner hektar för 100 år sedan. Och idag finns det då någonstans 400-500 hektar kanske som betas på ett eller annat sätt. Det är en väldig skillnad. Och inte minst då den här gamla typen av vinterfodermarker, alltså ängen med alla de här fina blommorna. Det finns det ju bara någon liten procent kvar av det som en gång fanns. Och de sköts ju, de är ju väldigt svårskötta och besvärliga. Oftast är det naturvårdsföreningar som sköter om dem som någon sån här hembygdsaktivitet. Och de lär vi aldrig få tillbaka i den utsträckningen som det en gång har varit. Och det är ju lite av anledningen till den här nedgången på arter i Sverige. Att de här finaste markerna som vi har i Sverige då är brist på för att de är arbetsamma att sköta.
Sen var det ju lite också tidigare att man hade liksom inte råd att odla vinterfoder på åkermarken. När vi inte hade konstgödningen då var vi tvungna att odla liksom spannmål för matproduktion till oss själva på de markerna och inte något vinterfoder. Utan då sökte man kanske såna här marker som vi tittar på här. strandängarna som var näringsrika, där skörde man vinterfoden till djuren. Så här betade aldrig djur för andra världskriget. Liksom här är bara slåtterängar.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag tror att de flesta människor inte tänker på, utan väldigt många kor man ser ute går ut och äter gräs. Men en stor del av dem går då på åkermark. Alltså mark som är plöjd, som ofta är gödslad. Och där man har då betesmark under en period och sen sår man in havre eller vete eller andra saker. Och när du ser på åkermark i Sverige, som är det stora markslaget, så är ungefär 50% av det är gräsbevuxet. Och då är ju det vall, kallar man ju det, och där odlar man vinterfoder. Och en del av dem har då kor på bete där också. Framförallt de mjölkkorna som kräver lite mer högre oktan på gräset, och det får de inte ute i naturbetesmarkerna som då är fattigare, som kräver sin speciella ras då för att det ska bli riktigt bra. Så att det är ju killar och tjejer som Torbjörn och hans familj då som har möjlighet att ta hand om de här markerna.
Som mjölkkor skulle du aldrig kunna driva på dina naturbetes?
Inte på naturbetesmarker, utan då skulle de behöva gå på en åker. Korn idag producerar ju så enormt mycket mera mjölk. Ja, det är väl 4 gånger mot när de gick ut och betade. Så att det är en jätteskillnad.
Men när vi nu ändå är inne på att värna om djur och natur, vore det inte bättre om vi avstod nötkött helt och hållet?
Nej, det är det faktiskt inte. Det är nog kanske snarare tvärtom, att de här tillför. De är bra för klimatet. För de ser till att hålla de här markerna gröna större delen av året. Och då funkar de här som kolsänkor. Med betesmarkerna. Hade det inte varit djur här, det hade varit torrt och visset, och då tar inte gräsen upp någon, eller de lagrar inte in något kol i det här.
Om man jämför med 100 år tillbaka, eller kanske mindre än så, 50 år tillbaka, så har vi ju halverat antalet nötkreatur i Sverige. Och det gäller ju inte med folksvagnar exempelvis, alltså bensindrivna kossor. Så i min värld så är ju de fossila bränslena det absolut viktigaste att slå på. Det är ju det som har kommit till, som inte fanns tidigare, som finns överallt idag. Kossorna i Sverige, ska jag säga, det finns på globala sidan, så finns det ju avarter av köttproduktion som vi kan vara utan. Men de här typerna av produktion på naturbetesmarker ser jag bara fördelar för.
Av det svenska köttet skulle en fjärdedel kunna komma från naturbetesmarker, som produktionen ser ut idag.
Och så mycket som vi äter idag, om vi skulle kunna tänka oss att äta lite mindre?
Ja, men då skulle vi väl kunna sluta importera kött.
Men är det överhuvudtaget en realistisk dröm? Är det någonting du ligger och tänker på om nätterna, att tänk om naturbeteskött var allt kött vi åt här i Sverige? Är det överhuvudtaget realistiskt?
Det är inte riktigt. Men säg att vi kommer en betydligt längre bit på vägen genom att våra slakterier tar upp det här i sortiment. Alltså, och inte kallar det för någonting annat, Gudruns goda, eller gör något annat varumärke av, utan att verkligen håller i det här. Så att det här är naturbeteskött.
Sigillet,
precis.
Det är väldigt många som kan hjälpa till för att det här ska bli bra. Börja med djurhållarna. Om det finns de som har tjurar på stall, om man får ut dem som stutade, så kan vi öka då det här naturbetesmarkernas skötsel och därmed biologisk mångfald. Och vi kan få handeln att vara förstående och ha bra priser och främja den här typen av kött. Producenterna likadant som Torbjörn säger. Och vi konsumenter, att vi efterfrågar det. Det är ju jätteviktigt. Varje gång, har ni naturbeteskött? Nej, jag ska inte ha naturkött, för det är jag inte intresserad av. Naturbeteskött, sa jag. Och då tror jag man kan komma någonstans. Och sen har vi då naturligtvis också våra politiker som måste förstå att biologisk mångfald, det finns något som heter så.
Den heter ju Naturlycka, den här podden. Vad tänker du när du hör det ordet? Vad är naturlycka för dig?
Ja, men det är nog lite det här resultaten som djuren gör. Vi har ju sådana marker här i sjön som inte betas och ser liksom vilken mishmash det är där med. Ja, nej, men det här är lite ordnat, det är lite strukturerat, det känns liksom, det känns bra. Gör det.
Du ser ett resultat av...
Ja, av djurens jobb alltså. Mm. Och det ser jag med ögat, men jag ser ju även att vi har växande populationer av fåglar. Och det här är ju en fågelrastlokal. Och det tycker jag, det kan man mäta. Alltså, har vi mer rastande fåglar, då har vi lyckats. Finns inte insekten så får inte fågeln någon mat. Och håller inte jag korna så får inte insekten någon mat. Så att det här är viktigt. Vi är samspelta.
Är du intresserad av fåglar?
Ja, det är jag ju.
Ola är ju en spanare, nu försvann han iväg.
Visst. Och sen är jag ju jägare också, så att jag... Det händer väl att man skjuter någon gås ibland när den är på fel ställe. De äter ju inte bara mat ute på betesmarken, utan de äter ju även här också, på alla höstgrödor. Vi ger dem ju ett smörgåsbord här, så de äter upp en del. Men äter de inte upp för mycket, då är det ju helt okej. Okay. Lite skador tår man, men inte stora.
Det är alltid en balans.
Alltid en balans, alltid precis.
Vi pratar om fåglar här, Ola. För det är ju ändå en fågelsjö vi står Absolut. Vid. Har vi några fåglar här nu i september?
Det som Tysslingen är känd för, det är ju som svansjö. Och det är ju framförallt på våren då de äter upp sig när de ska ut i sina häckningsmarker. Och då är det är ju stor fest. Alltså, jag tror inte det finns någon örebroare som inte varit här under någon eftermiddag och druckit kaffe och tittat på svanar. Så det är jättestort. Alltså, för 100 år sedan fanns det våtmarker överallt. De flyttande fåglarna hade gott om möjligheter att hitta rastplatser med mat. Och sen började vi då ta över landskapet och torka upp det. Och kvar vart några stora slättsjöar som idag då är de berömda fågelsjöarna. Det är här i området så är det Kvissman och det är Tysslingen och sen är det kanterna runt Hjälmaren som är sådana fågelsjöar. Och annars har vi Hombasjön och Tåkern som är sådana här kända platser, finns nere i Skåne och så vidare. Och de har ju blivit då otroligt viktiga av den anledningen. Så det är hemskt viktigt för framtiden att de här fågelsjöarna fungerar. Och de fungerar inte utan betande djur.
Det ska ju vara den här mosaiken också. Och det skapar inte maskinen, utan det är ju framförallt djuren. Men du ser, du har en liten rugga sitter där ute. Där är det lite blött. Där kommer inte djuren åt. Det gör inte maskinen heller. Så den finns alltid år från år för de fåglar som vill vara och sitta där och titta lite.
Du håller ju på att experimentera lite grann med vinterfoder. Det är inte bara gräs eller kröver, utan du har andra arter för att få in smaker och annat i köttet så småningom. Var det inte så?
Nej, precis. Det är inte bara grönt gräs som vi är, utan det är lite andra färger. Här tittar vi på lite lucern.
Ja, för nu har vi flyttat oss, måste vi berätta. Ja. Så var är vi nu någonstans?
Nu är vi i närheten av en torr naturbetesmark och vinterfoderåker. Och här har vi mixat med kärringtand, vi har lucern, vi har också timotejerna här, men de ser man inte så mycket så här års, utan de kommer ju på första skörden. Men vi har även pimpinell, vi har cikoria i de här vallarna och blandar med, vi har kummin. Och den där kumminen, det är ju fantastiskt hur det luktar om fodret, och djuren älskar det här när det är den här mixen med örter. För det påminner om det fodret de äter på sommaren.
Lila, gult fält är det visst, och grönt förstås är det vi står och tittar ut över. Men det där du sa, lucern.
Vi odlade jättemycket fram till mitten på 50-talet, lucern i Sverige. Det var det man odlade, för det torkar snabbt. Man behöver inte ensilera det, utan man kan få det torrt på marken och så där och lägga in det löst på skullar och så. Det har vi gått ifrån mer och mer, för att vi vill ju ha ett så grönt och proteinrikt foder som möjligt. Och då kanske vi skördar ytorna idag 3-4 gånger, kanske 5 i södra Sverige. Får väldigt potent gräs till för framförallt mjölkproduktionen då. Men de blommar aldrig, de fälten. De hinner aldrig gå i blom. Våra vallar, det bygger på att de ska blomma. För då överlever de. Våra vallar håller 6-7 år. Medan en sån här annan vall jag pratar om som slår så ofta och tillförs så mycket näring mellan de slotterna. 3 år kanske. Och då har vi också, det, vi pratar om det med klimatet. Vi plöjer ju inte den här åken mer än var sjunde år. Medans en annan vall som man odlar intensivare, den plöjde man var tredje år.
Och då blir det ju en otrolig skillnad på näringsavrinningen. En täckande vall, där är det väldigt lite avrinning. En öppen, mörk jord är det stor avrinning av näringsämnen. Så att...
Och även koldioxiden när man bryter marken.
Då, det här är ju ärtväxter, de här som du har här. Och ärtväxter är ju oftast bra för de duktiga på att dra ner kväve i marken. Och så att man, det är sannolikt också så att man inte behöver gödsla så mycket, eller hur Torbjörn?
Nej, vi gödslar ju egentligen ingenting. Utan vi gödslar upp en bank när vi bryter det, kanske lite innan, året innan, och sen när vi bryter det, och noga med att låta dem blomma minst en gång om året.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot eller klickar hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Om jag vore humla så skulle jag ju hänga här. Här är ju, ärtväxter är ju viktiga för humlor och vilda bin i Sverige.
Blommor är bra.
Blommor är ju nödvändiga. Mm. Vi har ju pratat om det tidigare i den här podden att det är både mat och bostadsbrist för våra pollinatörer. Så är det. Låt oss gå upp.
Ja. Titta, här har vi dem. Det här är Angus. Black Angus.
Nästan bara Black Angus tror jag. I den här gruppen.
Jag har ju, det händer ju att jag får en släng av kotskräck.
Jaha. Ja, vi får se.
Det är dags att berätta det nu. När vi kliver in i hagen. Men du går god för att det här kommer gå bra.
Det går bra. Om du har respekt för djuret och liksom inte är på det, så kommer inte det vara på dig. Det här är djur som...
Han där,
de vill
där
inte gå närmare än en... De känner sig obekväma när vi är närmare än en meter.
Okej, okay. Ja, jag kan säga så att vi delar det.
Ja.
Den känslan. Ja. Jag sa inte det till dig, Ola, att jag har lite respekt för så här stora djur.
Ja, men alltså, det är ju helt rätt. Jag menar, en ko, det finns ju vissa individer som tar hand om sin kalv så starkt så att de blir farliga. Men du, en sak som jag tänkte vi måste berätta om, och det är det där.
En komocka.
En komocka. Jag brukar älska att berätta om komockor, för det här är en liten del natur som härbärgerar upp till 400 arter.
Ja, som lever bajshögen i den, ligger det 400 arter.
Ja, inte kanske just i den här, men alltså, om du tittar i Sverige och inventerar komockor så kommer du upp i den storleksordningen. Det här är ju en koncentrerad näringsbomb. Så att fort den fälls så har du vissa flugarter. Dyngfluga kan man gissa. En av dem, en fantastiskt vacker guldfärgad fluga som genast det här. Och då börjar lägga ägg i den. Och då kan larverna då leva upp. När det sen blir efter en dag, när det blir skinn på den, då blir det jobbigt för flugorna att komma ner. Då kommer skalbaggar. Det finns ett helt gäng med 50-tal olika arter utav dyngbaggar som lever i det här, och deras jobb är väldigt mycket då, de ska ju naturligtvis föda upp sina ungar, och en del av dem gräver ner dyngan i marken där de lägger ägg och de förökas då. Och de gör då ett otroligt nytta genom att cirkulera de här näringsämnena i marken, de bryter ner det och sprider på det. Och sen så småningom då efter 2 år så har du dagmaskar som gör det sista, som ser till då att den blandas upp i marken. De är de här första ordningen utav betar utav den här näringskedjan. Sen har du då parasiter och predatorer, alltså djur som parasiterar på eller som äter de här. En stor mängd då, exempelvis kortvingar, en skalbagge som jagar här och äter utav de här larverna. Parasiter som lägger sina ägg på de här larverna. Så det här är ett helt fantastiskt djursamhälle.
Ett helt universum, ja. I den här komockan som vi står och tittar på. Ja.
Och en rolig grej, och det kan alla göra som har lust. Ta med en hink med vatten ut i en kohage och en spade. Och så tar man en bit av den där och så ner med det i vattnet och rör om. Då kommer alla de här djuren att flyta upp. För vi ser dem ju inte nu. Men då flyter de upp och då blir man förvånad. Vilken otrolig diversitet av insekter som finns i den här mockan. Och man liksom börjar få en helt ny uppskattning av komocka.
Vad säger de nu, Torbjörn?
Jag tror de tror att de ska bli släppta på ett nytt bete. För då brukar vi vara mer än en person när vi kommer och kanske ska flytta dem. Och jag tror de tror det ännu. De äter rätt mycket nu, så ju längre in i liksom mot hösten desto oftare får man flytta runt.
Men titta här, får du se. Det här som jag, det är ju det här som jag tycker är så maffigt. Du vet inte vad de heter, men om du tittar på de här bladen som finns här på marken. Tänk dig en kvadratmeter yta här då. Så försöker jag räkna då hur många arter du ser här. Så kommer man snabbt upp i rätt stora siffror. Ja, det här är ju en sån blomma då som syns. Det är röklöver och sen rödlicka. Här har du svartkämpar. Du har andra klöverarter, smultron, kråkvicker, flera gräsarter. Så att plötsligt då när man summerar det så är det alltså, det här är ju en rikedom som du inte finner någon annanstans.
Maskros, den känner jag i alla fall igen.
Maskros, det är helt rätt. Den finns också här. Den är ju också.
Daggkåpa.
Daggkåpa finns här. Daggkåpa är en sån här riktigt typisk växt för den här typen av marker. Men du har ett kulturminne här, den här stengärdsgården. Och den i sig då, förutom då att den visar på våra förfäders hårda arbete, så är det här en fantastisk bostad för stenskvätter och ormar och alla möjliga djur då som vill gömma sig i den här.
Stenskvätter?
Det är en fågel, ja, som häckar mellan stenarna. Titta.
Vi är ju då alltså omgivna nu av en 30 kor och kalvar. Nu verkar de ha hittat något intressantare än oss där borta.
Nu ska de gå bort och dricka vatten. Mm. Det är någon av korna som bestämmer att nu går vi. Då går alla åt det hållet.
Skönt, när någon tar initiativ.
Ja, exakt.
Och du har med fika. Gud, vad trevligt.
Ja, där jag såg en ko ser Torbjörn Eriksson på Gymninge gård en naturvårdare. Och där jag såg en koskit ser Ola 400 arter. Det är inte utan att jag också börjar titta mig omkring med lite nya ögon. Ola och hans vänner har den effekten på folk. Och nu reser vi vidare, för här i Närke känner Ola någon i varenda buske. Nästa stopp är bara ett par kilometer bort på Hidinge gård. Där blommar inte löken, men väl åkerdikerna på ett alldeles särskilt sätt.
Nu har ju persiklövern tagit över här helt och hållet. En ljuvlig doft, lite smultronartad, intensiv doft som verkligen slår igenom det mesta.
Mer om detta nästa gång vi hörs här i Naturlycka. Olas alla bilder från naturbetesmarkerna vid Tysslingen hittar du på Instagram, Naturlycka Ola Jennersten. Och vill du veta mer om biologisk mångfald, då har Ola skrivit en hel bok som heter just Naturlycka. Den här podden görs av Ola Jennersten, mig Lisa Tallroth, och för ljudmix svarar Mats Liljenberg. Naturlycka är en podd från Bazar förlag.
Podplay. Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.